Hej, jag heter William. Välkommen till 903-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. När pengar dör, Adam Fergusons historiska fackbok från 1975, skildrar den tyska hyperinflationen under Weimarrepublikens krisår, särskilt sammanbrottet 1923. Med journalistisk tydlighet och ett stort antal samtida vittnesmål följer Ferguson hur den tyska marken förlorade sitt värde. Från krigsfinansieringen efter guldmyntfotens övergivande 1914, via efterkrigstidens skulder och skadestånd, till den akuta krisen kring Ruhrkonflikten. Bokens syfte är bredare än att förklara prisökningar eller centralbankspolitik. Den visar hur ett monetärt sammanbrott förändrar vardagsliv, klassrelationer, politiska bedömningar och människors tillit till varandra. Sparare och löntagare såg sina tillgångar försvinna, medan personer med skulder, utländsk valuta eller reala tillgångar ofta klarade sig bättre. För svenska läsare fungerar boken främst som historisk analys, inte som en enkel prognos för moderna ekonomier. Dess styrka ligger i att koppla ekonomiska beslut till de konkreta sociala följderna när pengar slutar fungera som ett trovärdigt mått på värde. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från krigsfinansiering till en mark utan trovärdighet. Ferguson placerar inte hyperinflationen i ett isolerat ögonblick 1923, utan i en längre kedja av politiska och finansiella beslut. En central utgångspunkt är att Tyskland under första världskriget lämnade guldmyntfoten och i stor utsträckning finansierade kriget genom lån och utgivning av papperspengar, snarare än genom skatter. Efter nederlaget tillkom Versaillesfördragets skadeståndskrav, svagare statsfinanser och en politisk ovilja eller oförmåga att hantera kostnaderna öppet. Fergusons analys betonar därmed samspelet mellan budgetunderskott, kreditexpansion och ett försvagat förtroende för valutan. Det väsentliga är inte att boken utmålar en enda faktor som hela förklaringen. Skadestånden var viktiga, men de förklarar inte ensamma varför systemet bröt samman. Den tyska staten och Reichsbank fortsatte att tillföra pengar och krediter. Samtidigt som markens fall länge förklarades som ett resultat av yttre spekulation eller ogynnsamma valutamarknader, därmed fördröjdes insikten om den egna politikens betydelse. För svenska läsare, vana vid en liten öppen ekonomi där växelkurs, importpriser och förtroende kan samverka, klargör boken skillnaden mellan en tillfällig valutaförsvagning och en situation där medborgarna tvivlar på själva penningvärdet. När det tvivlet blir allmänt räcker tekniska justeringar sällan för att återställa stabiliteten. För det andra, varför prisstegringar övergick i flykt från pengar. En av bokens viktigaste mekanismer är övergången från inflation till hyperinflation. Ferguson visar att en växande penningmängd är avgörande. Men att den mest explosiva fasen uppstår när människor inte längre vill behålla kontanter eller bankmedel längre än absolut nödvändigt. När marken väntas vara mindre värd imorgon än idag blir det rationellt för enskilda hushåll och företag att köpa varor, utländsk valuta eller andra tillgångar omedelbart. Denna flykt från pengar ökar omloppshastigheten och driver priserna ännu snabbare uppåt. I skildringen blir därför vardagliga köp en del av krisens dynamik. Löner som betalades ut kunde förlora märkbart värde innan dagen var slut. Prisskyltar och avtal hann inte med förändringarna och företag fick svårare att kalkylera kostnader, lager och framtida intäkter. Ferguson fångade en återkoppling som gör hyperinflation särskilt destruktiv. Förväntningar om fortsatta prisstegringar förändrar beteendet. Och beteendet hjälper sedan till att bekräfta förväntningarna. Boken ger inte en mekanisk regel för när en modern inflation skulle övergå i hyperinflation. Däremot förklarar den varför förtroende är en praktisk ekonomisk resurs. När allmänheten slutar använda valutan som värdebevarare försvagas också dess funktion som betalningsmedel och beräkningsenhet. För det tredje, vardagslivets sönderfall och den ojämlika fördelningen av förluster. Fergusons mest utmärkande bidrag är att han gör krisens fördelningseffekter konkreta. Hyperinflation drabbar inte alla lika. Den som hade fasta inkomster, pensionssparande, livförsäkringar eller obligationsliknande fordringar kunde få se årtionden av sparande utplånas. Särskilt den urbana medelklassen, vars trygghet vilade på kontanta besparingar och förutsägbara löner, förlorade sin ekonomiska grund. Samtidigt kunde gäldenärer gynnas eftersom gamla skulder återbetalades med pengar som snabbt blivit mindre värda. Ägare av mark, varulager och vissa verksamheter, liksom personer med tillgång till utländsk valuta, kunde i många fall skydda sig bättre. Boken beskriver hur denna omfördelning påverkade vardagens normer. När pengar inte längre gav en stabil länk mellan arbete, lön och konsumtion försvagade känslan av rättvisa och förutsägbarhet. Beatshandel blev vanligare och föremål med praktiskt värde kunde användas istället för kontanter. I extrema exempel byttes konst, smycken eller andra värdesaker mot bränsle och mat. Ferguson använde dagböcker och samtida rapporter för att visa att det inte bara handlade om sjunkande köpkraft utan om svårigheten att planera ett normalt liv. För en svensk läsare ger detta ett historiskt perspektiv på varför stabila priser, fungerande betalningar och skydd för sparande har social betydelse. Långt utöver ekonomiska tabeller, för det fjärde, Ruhrkrisen 1923 och statens beslut att finansiera motståndet. Boken identifierar Ruhrkrisen som den händelse som drev den redan svaga valutan in i dess mest dramatiska sammanbrott. När franska och belgiska styrkor ockuperade Ruhrområdet i januari 1923 efter konflikter om skadeståndsbetalningarna svarade den tyska regeringen med passivt motstånd. Arbetare uppmuntrades att strejka och samarbeta så lite som möjligt med ockupationsmakten. Staten tog samtidigt på sig att betala löner och stödja de som inte producerade. I ett läge med begränsade skatteintäkter finansierades detta i hög grad genom ytterligare sedelutgivning och kredit. Fergusons poäng är att beslutet hade både nationell och ekonomisk logik, men att finansieringssättet blev förödande. Passivt motstånd kunde uppfattas som ett försvar av nationell suveränitet, men det kombinerade fallande produktion, större offentliga utgifter och accelererande penningutgivning. När marknaden och allmänheten förstod att politiken inte var uthållig föll förtroendet snabbt. Det förklarar varför utvecklingen under 1923 blev exponentiell snarare än gradvis. I december samma år gick det omkring 4,2 biljoner pappersmark på en amerikansk dollar. Kapitlen om Ruhr visar därför att penningpolitik inte kan läsas frikopplad från konflikter, statsförmåga och politiska vägval. En valuta blir särskilt sårbar när staten försöker bära en akut nationell kostnad utan trovärdig finansiering. Slutligen, räntemarken visar att stabilisering kräver ett trovärdigt regimskifte. Slutet på hyperinflationen är lika analytiskt viktigt som dess upptrappning. I november 1923 infördes räntemarken, en ny valuta som knöts till säkerheter i mark och industriella tillgångar medan den gamla pappersmarken hade förlorat sin funktion. Fergusons framställning visar att stabiliseringen inte enbart berodde på en ny sedel eller ett nytt namn. Den krävde en förändring i den ekonomiska och politiska regimen. Med begränsad fortsatt finansiering via sedelpressen och åtgärder som gjorde det mer trovärdigt att staten kunde hantera sina åtaganden. Detta nyanserar den vanliga föreställningen att en valuta räddas genom en enkel administrativ reform. Den nya enheten fungerade därför att människor fick skäl att tro att dess utbud och dess koppling till statens finanser skulle hanteras annorlunda. Återupprättandet av en användbar valuta gjorde det möjligt att prissätta, avtala och spara igen. Men det kunde inte omedelbart återställa de förluster som redan hade drabbat hushållen. De sociala och politiska skadorna levde kvar. För nutida läsare är detta en av bokens mest användbara slutsatser. Förtroende kan förloras successivt men återställs inte genom retorik. Stabilisering förutsätter institutionella beslut som är begripliga, konsekventa och trovärdiga för de som ska använda pengarna. Samtidigt bör Weimars erfarenhet inte behandlas som en mall för varje modern inflationsperiod, utan som ett extremt historiskt fall med tydliga mekanismer och särskilda omständigheter. Sammanfattningsvis, när pengar dör passar läsare som vill förstå hyperinflation som både ekonomiskt förlopp och samhällelig erfarenhet. Den är särskilt värdefull för studenter i historia, ekonomi och statsvetenskap, men också för personer som följer debatter om statsskuld, centralbanker, valutakurser och prisstabilitet. Man behöver inte ha avancerade kunskaper i nationalekonomi. Ferguson förklarar skeendet genom beslut, institutioner och människors förändrade vardagsbeteenden snarare än genom matematiska modeller. Den praktiska nyttan ligger i att boken tränar läsaren att se sambanden mellan offentliga underskott, penningfinansiering, produktionsstörningar och förtroende. Den visar också varför inflationens kostnader inte fördelas jämnt och varför skyddet för sparande, löner och avtal är en samhällsfråga. Intellektuellt motverkar den förenklade förklaringar vare sig de ensidigt skyller krisen på Versaillesfördraget, spekulanter eller sedelpressen. I Fergusons framställning förstärkte flera krafter varandra. Jämfört med många ekonomihistoriska böcker utmärker den sig genom sin nära koppling mellan makroekonomiska beslut och samtida människors erfarenheter. Dagböcker, rapporter och konkreta exempel gör att valutans sammanbrott framstår som ett problem med mänskliga konsekvenser, inte bara som en kurva över växelkurser. Boken bör dock läsas historiskt och med omdöme. Weimar-Tyskland var präglat av krig, revolution, skadestånd och rurkris, vilket gör direkta paralleller till dagens Sverige eller andra moderna ekonomier osäkra. Just därför är den mest givande som analys av mekanismer, institutionellt förtroende och social sårbarhet, snarare än som en enkel nutidsprognos. Om du vill stödja Adam Ferguson, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!